Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby, där vi i översiktsserien fortsätter att ta oss igenom andra världskriget och kommer till det sista avsnittet om andra världskriget. Vi har ju gått igenom många olika aspekter av andra världskriget, men i det sista avsnittet så fokuserar vi kanske framförallt på diplomati och också med de här diplomatiska konferenserna i Teheran och Jalta, men vi pratade också om det militära då, på när man öppnade upp en västfront i Europa och hur kriget slutfördes i Europa. Så att då blir det naturligt att vi idag vänder blicken åter till den militära insatsen i Stilla havet. För samtidigt som Tyskland slås tillbaka och besegras, så bedriver ju också USA ett krig mot Japan. Så att då får vi se hur det går där då, så att säga. Eller ja, ni vet ju hur det går, men vi får ta det i mål i alla fall. Innan där så tar vi och fortsätter se inom öl då. Och vi har ju pratat om de här olika klosterstilarna. Vi har pratat om enkel, dubbel och trippel. Och då förstår ni nästan automatiskt att nästa stil är kvadruppel då. Och om enkel och trippel är ljusa och dubbel är mörkt, så förstår ni utifrån principen om varannan att det här är också en slags mörk typ av klosteröl då, precis som dubbel är. Men till skillnad från dubbeln så är det här en ännu starkare öl, och oftast kanske ligger de snäppet starkare än tripplar också då. Och det gör ju att de här ölen blir ju oftast klostrens liksom flaggskepp, och kanske ibland också har börjat som någon slags säsongsöl eller specialutgåva, liksom julöl eller något sånt där då. Chimay Blå till exempel var en slags julöl från första början då. Och egentligen är det själva begreppet kvadruppel faktiskt mer en slags modern påfund som La Trappe, ett av trappistklostren som befinner sig i Nederländerna, lanserade. Tidigare har de kanske oftast bara kallats saker som Apt eller Grand Reserve eller någonting annat fint då. Och det här är ju så pass starka och fina öl att man kan lagra dem ganska länge, och lagar man såna här kvadruppel lite några år så kan det nästan successivt dras lite grann åt portvinshållet, kan man säga. Och det här stegrande systemet med styrka gör ju att de här ölen är är väldigt starka, ligger inte sällan på runt kanske 9-11%, några av dem närmar sig nästan 12% då. Och det kan ju låta konstigt, men det här är ju öl som är riktiga typer av smakbomber då, där alkoholhalten verkligen passar in då. Så de är ju otroligt fina då, fyller med mycket smaker, både från socker, sirap och även från alkoholen då, som ger en slags sötma och eldighet då. Vissa är kanske mer mörkbruna till färgen då, och har en väldigt stor fruktig smak och toner av choklad och lite torkad frukt och russin och plommon och så. Lite mörkare maltaromer då. Och det kommer ju oftast från att de har någon form av mörk liksom sirap eller mörkt kandisocker då, och kanske någon mörk malt i sig då. Typiska sådana är kanske Rochefort 10 och den kanske lite ovanliga Westvleteren Apt då. Andra är lite mer ljusbrun i färgen och kanske har mer av en vinös eldighet och med lite kanske fruktig syrlighet upp till då, liksom en viss sötma av kropp då, men ändå balanserade för att vara så starka genom att man har sirap och socker i sig då. Precis som sin svagare kusindubben så är ju det här väldigt lite karaktär från humle då, kan man säga. Så att det här är väl i princip en öl som är den raka motsatsen mot en modern nejpa, kan man säga då. Så här kan man försöka få tag på lite olika sorter då. Man kan testa Rochefort, det finns både 8 och 10. Och 10 är ytterligare starkare än 8. Och La Trappe Quadruple då, som sagt. Saint Bernardus Apt, Chimay Blanc, eller testa Vreta Abedissan 12 kan man också göra då. I nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle kolla på annan belgisk stark ale som inte är då utav klostret typen då, för det finns ju ett gäng öl som kan vara sinsemellan ganska olika, men kan man testa att försöka få tag på en Duvel eller en Delirium Tremens eller en Quack eller en Golden Drak, finns många trevliga sorter. Som sagt, för avsnittet så kollar vi lite på avgörandet mot Tyskland och då är det ju naturligt att vi efter det riktar blicken mot Stilla havet och Japan då. Och det här var ju en orsak till att Roosevelt försökte hantera staden lite delikat vid den här Jalta-kongressen, var ju just att han var ju väldigt sugen på att få Sovjetunionens stöd i kriget mot Japan. För även om Hitler och Tyskland hade kapitulerat då, så, eller ja, Hitler, för att vara noga, så Hitler själv kapitulerade ju inte, han fimpade ju sitt liv, men efter att Tyskland var besegrat så rasade ju fortfarande kriget mot Japan då. Om man kan börja med en liten kort tillbakablick över vad som hade skett där i Stilla havet. Vi har ju pratat lite om det tidigare då. Kriget i Stilla havet för USAs del var ju själva inträdet i kriget när Japan bombade basen vid Pearl Harbor på Hawaii. Och därefter så skaffade sig ju Japan kontroll över väldigt stor del av Stilla havet genom att erövra mängder av öar och platser. Och man hoppades ju helt enkelt, eller räknade med, att det skulle ta så lång tid för USA samtidigt som de andra gamla imperiemakterna, Storbritannien och Nederländerna och Frankrike, var upptagna med Hitler i Europa då, så skulle man då ha tid att bygga upp och konsolidera ett stort japanskt imperium i Stilla havet då, där man kunde ha ett slags yttre försvarslinje långt ifrån de japanska huvudöarna då. USA och tillsammans med trupper från Australien lyckas ju, som ni minns, stoppa Japan från att börja ta sig runt Australien och kanske till och med över Australien. Första framgången mot Japan var ju slaget i Korallhavet i maj 1942 nordväst om Australien, och för första gången så stoppades ju då den dittills ostoppbara japanska flottan och att för det japanska försöket att liksom överflygla Australien då. Annars hade ju Japan kanske kunnat börja kapa försörjningar mellan Australien och Hawaii och strypt motståndet på Nya Guinea då. Nästa seger var ju en ännu större framgång för USA. Det var ju det här slaget av om Midway i juni 1942 som var det här, ja, ni minns det stora slaget med flera hangarfartyg involverade, och Midway var ju verkligen en vändpunkt i kriget. Efter Midway kan man säga att USAs motoffensiv kunde inledas och Japan började då gå i försvar då. En av orsakerna till att till Japans försök att etablera den här yttre försvarslinjen och varför Midway var en så stor förlust var ju att man ville skydda de japanska huvudöarna. Och i april 1942 så hade man ju fått en liten överraskande påminnelse om sårbarheten ifall man inte kontrollerade luft och hav då när Tokyo överraskande blev bombat av amerikanerna under den så kallade Doolittle-räden. Jag tror inte jag nämnde den. Det är ju en väldigt underlig och lite fascinerande händelse, den här Doolittle-räden då. Det är ju så att man får ett hangarfartyg i Stilla havet lyfter med 16 stycken bombplan ledda av James Doolittle, vilket för det första var första gången som så stora bombplan, alltså någon form av B-25, lyfte från ett fartyg, så det var unikt bara i sig då. Men de här planen flög då hela vägen fram och släpper sina bomber över Tokyo. Sen räckte ju inte bränslen att ta sig tillbaka till hangarfartyget, utan då var ju tanken att man skulle, och förhoppningen om att bränslet skulle räcka så att man kunde flyga in över Kina och landa på området där de kinesiska allierade hade kontrollen då, så att man var safe bakom japanska linjer. Japan hade ju erövrat stor del av den kinesiska kusten då. Egentligen hade ju Sovjetunionen varit ett bättre ställe att landa på då, men Stalin hade ju i det här läget ett avtal med Japan och länderna låg ju inte i krig, så därför var ju inte Sovjet så säkert villiga att ta emot amerikanska bombplan som hade bombat Tokyo då. Ett av planen hade så lite bränsle så man tvingades sen då landa i Vladivostok i Sovjetunionen, så att de kom vare sig Stalin ville eller inte, och där blev ju besättningen kvar eftersom de gällande reglerna gällde att då får man inte lämna Sovjet då, men bara ett år efteråt mer eller mindre iscensatte man en slags rymning som gjorde att besättningen kunde ta sig tillbaka då. Två av planen tvingades så landa direkt på den kinesiska kusten då. Två personer dör vid kraschen och övriga tillfångatogs av japanska trupper då, varav några också avrättas då, så att de lyckades inte ta sig tillräckligt långt in i Kina då. Men övriga planen lyckas faktiskt med bedriften att flyga så där långt, och efter att ha bombat Tokyo så lyckas man till slut ta sig in då där man tänkte att man skulle landa på ett flygfält, men det hittades aldrig för det var inte upplyst, så han befälet Doolittle, han ger order om att lämna planen med fallskärm, så själva planen i sig går förlorade, men man lyckades hoppa och landa på en plats som gjorde att man kunde ta som hand om allierade då, så att, och de fick ju, han själv trodde kanske inte att han skulle få medalj eftersom han hade fimpat så mycket plan, men det ansågs vara en så pass stor framgång att man fick motta priser då. För den här Doolittle-räden, även om den var fascinerande men i liten skala, det var ju på något vis, kom ju väldigt lagom ur moraliskt synvinkel då. USA hade ju genom den här räden liksom lite grann på sätt och vis fått någon slags liten hämnd för Pearl Harbor och tilldelat Japan en knäpp på näsan då, så att säga, och liksom lyckats då bomba själva hjärtat då av Japan då. Och i Japan var man ju rasande, det sägs att man tog en gruvlig hämnd på Kina för att man hade tagit emot de här flygarna efter räden och att man totalt sett dödade 250 000 personer i följd av vattnet av det här. Jag har faktiskt inte koll på hur egentligen exakt vad som hände där. Vid tiden för Midway så ska man också komma ihåg att det här kriget i Stilla havet hade hårdnat och striderna i Stilla havet skulle ju på många sätt bli oerhört brutala då. Och på sätt och vis så hade ju tonen sats redan från början då. Japanerna hade ju varit ofattbart grymma, dels i hanteringen av kineser då, de som var allierade med USA. Det är ju verkligen ett slags folkmord som Japan tillfogar kineser, som på ett lite märkligt sätt har hamnat lite i det bortglömda, men som borde egentligen finnas där i minnet, precis som förintelsen då, eftersom man ägnar sig åt fullständiga massavrättningar och andra vidriga experiment. Sen är ju själva inledningen av konflikterna med det här lite nedriga överraskningsanfallet mot Pearl Harbor som gjorde att amerikaner redan från dag ett verkligen ogillade japaner, till exempel mer än vad man ogillade tyskar på många sätt. Och, sen är det ju de här striderna på Filippinerna som jag pratade om för några avsnitt om, som spär på det hela också. Amerikaner och filippinerna stred ju tappert, men när man då tvingades kapitulera i maj 1942 så var ju många slitna, sjuka och undernärda, och de här tillfångatagna soldaterna tvingas ju sen av japanska erövrare att marschera en väldigt grym marsch till ett fängelse in i landet då. Och det här blir ju den ökända dödsmarschen från Bataan då. Och av de här 10 000 fångarna som marscherade så dog ju 1 000 längs vägen och 5 000 när man kom fram i lägret. Och nyheten om den här dödsmarschen i Bataan och den grymma behandlingen så gjorde ju att amerikaner ännu mer började avsky japaner då. Och kanske också en följd av detta såklart blev den här antijapanska hysterin i USA som också tog sig uttryck i de här koncentrationslägren där man tvångsplacerade amerikanska japaner i, som vi också tog upp för ett antal avsnitt sedan. USA hade ju redan från början haft Tyskland som primärt mål tillsammans med sina allierade då. Och en tidig uppskattning som man hade gjort var att det skulle ta 18 månader efter en tysk kapitulation innan Japan kunde erövras och besegras. Nu visade det sig med facit i hand att den amerikanska motoffensiven gick betydligt fortare än så då, trots ett väldigt desperat motstånd från Japan då. Man kan väl säga att USA ut för 3 offensiver egentligen då. Den ena kanske mer symbolisk och politisk än militär kan man säga. Det handlade ju om att hjälpa landets främsta allierade i Asien i form av Kina då. Och där så lyckas ju generalen Joseph Stilwell etablera en landväg från en försörjningsled från Indien över Himalaya för att kunna ge kineserna understöd. Och det här var ju en väldigt brutal uppgift och dels en minst sagt utmanande terräng naturligtvis, men också en massa envist japanskt motstånd. Och stundtals var ju Stilwell helt beroende av förnödenheter som släpptes från flygplan upp i bergen då. Men hösten 1944 så hade man etablerat en väg från Indien till Kina då, som brukar kallas för Burma Road eller ibland Stilwell Road efter befälet själv då. Men Stilwell och amerikanerna hade ju en del problem med sina allierade i Kina då. Chiang Kai-shek var ju ibland mer intresserad av att strida mot kinesiska kommunister än mot japanska ockupationstrupper. Och det här var ju naturligtvis ett omen på vad som skulle komma efter kriget. Och knappast i Kina som kriget i Asien avgjordes, utan det är ju framförallt USAs övriga 2 offensiver som blir viktigare då. Och de här 2 viktiga offensiverna gjordes ju utav amiral Nimitz och general MacArthur, och det skulle ju bli väldigt blodiga historier kan man säga. Efter att ha förlorat i Midway och Solomonöarna hade ju Japan börjat dra sig tillbaka till en försvarslinje då baserad på ett antal viktiga öar med flygfält och starka garnisoner då. Och det fortsatta kriget skulle ju i mångt och mycket följa mönstret från striderna på Guadalcanal sen tidigare då. Amerikanska skepp och flyg inledde oftast anfallet mot en ö med intensivt bombande för att sen då landstiga med marintrupper och skapa sitt fotfäste. Och när man väl började den mödosamma offensiven genom djungel och träsk och bergig terräng då, så var ju oftast varenda steg framåt riskfyllt eftersom japanerna hade byggt system av fällor och minor och hinder och massa små smarta fortifikationer och skyttevärn och skyttegravar, och man utnyttjar liksom naturen och grottor och sånt till max då. Så att det här med östriderna blir ju oerhört tuffa då. Och även om USA hela tiden under erövrade ö efter ö då, man brukar ibland kalla hela det här för en öhoppningskampanj, man hoppar från en ö till en annan, så är ju de här segerna väldigt kostsamma. Sjukvård var ju oftast begränsat och ingen av sidorna ville helst ta en massa fångar för att hantera då. Och i normala fall så brukar ju anfallare förlora mer, men de här envisa japanska försvararna offrar sig oftast till sista man. Så även om USA hade höga förlustsiffror så var de japanska förlusterna horribla. Och då ska man komma ihåg att USA ändå har stora, mycket större förlustsiffror på Stilla havsfronten än vad man hade på västfronten. Japanska trupper som var på väg att förlora gjorde ju också inte sällan sådana här banzai-attacker som sista desperat självmordsattack istället för att då välja att kapitulera och uppleva skammen av det. Och ibland hade de till och med slut på ammunition och anföll med bajonetter och tillhyggen och så vidare. Och officerare tar ofta sina liv då och förväntar sig också att sin stab i fallande rangordning gjorde detsamma då. Och i USA var ju inställningen till japaner betydligt mer fientlig och rasistisk än kriget i Europa då. Attacken vid Pearl Harbor hade ju bidragit med också den här dödsmarschen på Bataan då. Den viktigaste offensiven var ju den som amiral Nimitz gör då. I början av 1944 så vann Nimitz en serie av segrar på Gilbert, Caroline och Marshallöarna och började bryta ner den yttre försvarsringen av det japanska imperiet. Och de här öarna blir ju sedan baser för amerikanska B-29-plan som inledde förödande bombanfall mot de japanska öarna. Längs den andra offensiven så var det ju Douglas MacArthur som besegrade de sista japanska försvararna på Nya Guinea tidigt 1944, och i oktober samma år så kunde amerikanska trupper äntligen då leva upp till MacArthurs tidigare löfte om att återvända till Filippinerna. Och i februari 1945 så intog då amerikanska trupper återigen då Manila på Filippinerna. Filippinerna var ju öar som hade tillhört USA innan då. Japan kraft samlade sig i sista desperat attack med sin kvarvarande flotta i slaget vid Leyte Gulf, och ett av de största sjöslagen i historien då. Men USA står emot anfallet och flera större japanska fartyg sänktes, och därmed så hade USA mer eller mindre eliminerat Japans flotta. Men det betyder ju inte att det japanska försvaret var mindre hårt, för man fanns ju fortfarande kvar på de olika öarna då. Och USA började gripa då Marianas öarna som är då Japans gräns för det inre imperiet, vars försvar ansågs ogenomträngligt och absolut inte får falla då. Men stenhårda strider på öar som Guam och Saipan och Tinian och så innebar ju nya amerikanska segrar. Tidigt 1945 så var USA redo att attackera två ytterligare öar som ansågs vara egentligen de sista då, sista språngbrädan inför en offensiv mot de japanska öarna i sig då, alltså huvudöarna. Och de här två försvarsöarna var ju Iwo Jima och Okinawa. Och striderna vid Iwo Jima blir ju några av de blodigaste under hela kriget. Japan hade ju förvandlat den här lilla ön till mer eller mindre ett fort. Och den här vulkaniska sanden, det är ju en vulkanö. Den bergiga naturen var ju en mardröm för de anfallande då. På 3 veckor lyckas man etablera ett fäste och säkra ön ändå då. Även om fickor av motstånd fanns kvar i flera veckor därpå då. Förlustsiffrorna visar ju hur hårda striderna i Stilla havet var. USA förlorade 8000 man i döda och 20 000 i skadade, medan Japan då förlorade hisnande 25 000 döda. Och till slut är det ju bara 1000 man som kan tas till fånga, och då förstår man ju liksom hur hårt japanerna strider in i sista liksom sucken då. Och bilder av amerikanska soldater som sätter upp den amerikanska flaggan på ett berg uppe på Iwo Jima har ju blivit kanske den mest ikoniska kända bilden från Stilla havskriget, och ett av de mest kända fotograferna överhuvudtaget från andra världskriget. Det finns ju en bronsstaty över det här ögonblicket i Washington DC också då. Men Iwo Jima bleknar ju sen nästan i jämförelse med den sista kampanjen i Stilla havet och mot ön Okinawa, där Japan hade samlat över 100 000 man i ett intrikat system av försvarslinjer då. Och om Okinawa förlorades så skulle ju Japan vara utestängda från Kina och Sydostasien, så att den här ön skulle ju försvaras till varje pris då. Och i samband med striderna vid Okinawa så stegrade också Japan sitt användande av Banzai-anfall, men också såna här så kallade kamikaze-attacker från flygplan då. Och eftersom USA dominerade haven och luftrummet totalt vid det här fallet, så var ju egentligen kamikaze-anfall Japans enda möjliga motdrag då, som ett desperat försök att försvara hemlandet. Och det här vad man gjorde då var ju att ha relativt outbildade unga piloter som var villiga att visa sin lojalitet mot kejsardömet, och kunde då använda äldre flygplan där man med bomber fastsatta så försökte man då med det här flygplanet helt enkelt flyga rätt ner på skeppen och offra både sitt liv för landet. Och enda sättet att försvara sig mot de här flygplanen för skeppen då, det var ju att man helt enkelt upptäckte dem i tid och hann skjuta ner dem innan de nådde skeppet då. Sett siffror på att det skedde ungefär 3000 kamikazeflygningar, och de här flygningarna lyckades sänka ungefär 21 amerikanska skepp och skadade ytterligare 67 skepp då, med 5000 man som döda som följd då. Det var ju effektivt på sitt sätt, men samtidigt väldigt cyniskt, brutalt och ingenting som Japan kunde upprätthålla i längden då. Men jäkligt kusligt att befinna sig på ett skepp och se de här planen komma naturligtvis då. I slutändan så var det ju, kunde inte Japan hindra USA från att erövra Okinawa. Med hjälp av pansar och eldkaster och bomber av olika slag så tvingades ju japanerna ut ur sina gångar och försvarsverk. Och väldigt många japanska döda brann ju helt enkelt till döds, kvävdes i de här anläggningarna. Och än en gång så stred japanerna nästan bokstavligt talat till sista man, eller att man tog sitt liv då. USA förlorade 12 500 man i döda och 36 000 skadade. Medan då Japan förlorade brutala 110 000 man döda och bara inom citationstecken 7 800 fångar.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I början av 1945 så var ju Japan på många sätt en besegrad nation som tvingats tillbaka till sina hemöar. Deras flotta var borta, militären decimerade, alla erövringar tappade, huvudöarna under blockad, bombning av städerna skapade varje dag förödelse, både militära, industriella och civila mål. Och i mars 1945 så släppte ju amerikanska bombplan napalm över Tokyo och skapade en eldstorm där 80 000 dödas. Och trots den här hopplösa situationen så vägrar man kapitulera. Militären i Japan trodde fortfarande att huvudöarna kunde försvaras och att det fanns utrymme för en förhandling när USA misslyckades militärt. Om försvaret bara kunde dras ut i tid, och man hoppades också på att, lite lustigt att man från vissa japanska ledare hoppas också att Sovjetunionen, som man då hade ingått en icke-aggressionspakt med 1941 och att man och som inte var involverad i Stilla havskriget, att man skulle komma på kant med USA då och eventuellt kunna hjälpa till då. Och den här japanska mentaliteten var ju också kraftigt emot en skamlig ovillkorlig kapitulation. De politiska förespråkarna av fred hade ju insett att allt var förlorat, men de hade lite för svagt inflytande och kunde liksom inte riktigt stå upp mot militärerna som var med hårdnackare. Och de interna politiska striderna och det långsökta hoppet om hjälp gjorde att ledarna liksom greppade sista halmstråna och inte avslutade ett krig där befolkningen ändå led ganska enormt då. Så USA står ju också lite grann inför ett vägval efter Iwo Jima och Okinawa. Lite grovt kan man ju säga att det fanns tre sätt för USA att slutföra kriget mot Japan. Vissa inom militären ville ju genomföra ett fullskaligt anfall mot de japanska huvudöarna med ett anfall mot Tokyo 1946 som troligt klimax. Då. Andra föreslog ju en diplomatisk fred där USA förhandlade på ett sätt där man justerade den här villkorslösa kapitulationen så att Japan kunde behålla kejsaren som institution då. Och mycket av den här japanska äran och oviljan att kapitulera ovillkorligt var ju förknippat med lojalitet till kejsaren då. Ytterligare en väg hade varit att bara blockera Japan, stänga av öarna från omvärlden och bara fortsätta bomba tills moralen bröts ner och tvingade fram en kapitulation då. Men alla de här tre vägarna var ju fyllda med sina svagheter och problem också. Den här japanska kulturen med ära och undvika skam, det fick ju väldigt många till exempel att begå självmord och hällen och kapitulera och så vidare. Så att den japanska mentaliteten var ju inte jättelätt att öppna upp förhandlingar med då, så att säga. Och om inte kejsaren öppnade upp för förhandlingar så var det väldigt svårt att se vilka japanska militärer och politiker som skulle kunna trotsa kejsaren och genomföra de här förhandlingarna. Strategin att bara stänga in i Japan och fortsätta bomba konventionellt var ju heller inte lockande. Dels för att det var oklart hur mycket stryk Japan faktiskt tålde och krig är ju oerhört dyrt i längden. Så tidsfaktorn var ju väldigt osäker och vissa undrar om det ens var en realistisk väg till seger då. Den här militära lösningen var ju också absolut inte särskilt lockande för de här segrarna i Iwo Jima och Okinawa hade ju varit extremt kostsamma och japanska soldater hade ju stridit till sista man. Och man ägnar sig åt de här desperata självmordsanfallen och så vidare. Hur desperata skulle inte striderna om själva japanska hjärtlandet bli? Var ju en fråga man var tvungen att ställa sig. Man ska komma ihåg att striderna i Stilla havsområdet generellt var ju oerhört mycket mer kostsamma än striderna på västfronten. Så man räknar ju med att ett amerikanskt anfall mot Japans fastland, det skulle ju onekligen kunna resultera i hundratusentals döda amerikanska män och förluster för den amerikanska armén då. Så att inget av de här alternativen kändes speciellt lockande, eller alla alternativ hade närmare bestämt en hel del baksidor då. Men det är ju det här läget också som det visar sig att det finns ett fjärde alternativ då i form av atombomber. USA hade ju redan från 1939 pumpat in massa pengar i sitt topphemliga Manhattan-projekt för att utveckla atombomber. Det handlade om oerhört mycket pengar och forskare som man började liksom inte ens väg. Då, utan det finns ju två tekniker som man tar fram för att göra en atombomb, och istället för att begränsa sig och välja väg på en teknik så pumpar man in så mycket pengar att man till och med kan försöka utveckla båda teknikerna. Då, både bomber med radioaktivt uran och med plutonium då. Och både USA och Storbritannien hade ju försökt att få ledningen framför Tyskland då, utvecklingen av atombomb. Man insåg liksom faran av att tänk om Tyskland skulle få fram en atombomb själv då. På många sätt så hade ju Albert Einstein lagt lite grunden till tanken inom fysiken att materia kunde omvandlas till en enorm energikraft, och upptäckten av radioaktivitet i uran hade ju varit ytterligare ett framsteg. Och redan 1939 hade han informerat Roosevelt att det kanske kunde vara möjligt att bygga en så kallad extremt kraftfull bomb, och efter att ha pratat med vetenskapsmän och ingenjörer och tekniker så gav ju Roosevelt order om att starta ett hemligt projekt för att ta fram atombomber baserade på både uran och plutonium. Einstein själv hade ju flytt från Tyskland till USA. Många av de involverade vetenskapsmännen i Manhattan-projektet var ju just flyktingar från Europa då. Man jobbade på en rad universitet och ett antal hemliga laboratorier då. Det mest kända i den här hemliga anläggningen var ju den här i Los Alamos i New Mexico då. Och det är ju Robert Oppenheim som ledde Manhattan-projektet. I gryningen i öknen då i Alamogordo i New Mexico den 16 juli 1945 så testar man ju den första atombomben i världshistorien som kallas för Trinity. Och när han stod och såg det här ljusa skenet och det här stora svampmånet så sa ju Oppenheimer i efterhand att han tänkte på en passage i Bibeln som löd "I am become death, the destroyer of worlds." Så att här kan man bara fundera på vad som försiggår i huvudet på de som var involverade. En av de mer märkliga aspekterna av detta och ytterligare ett bevis på hur oviktigt vicepresidentrollen oftast har varit genom tiderna var ju att den nya presidenten Harry Truman inte hade haft en enda susning om Manhattan-projektet. Utan det här är ju någonting som kommer till honom precis när han tagit över presidentposten, att ja, vi har det här projektet också, by the way, Mr. President. Och nu rekommenderar krigsminister Harry Stimson till presidenten att han ska använda det här nya supervapnet mot Japan. Och en kommitté ledd av Harry Stimson hade ju diskuterat då möjligheten att bjuda in japanska ledare till någon avlägsen ö i Stilla havet för att visa bombens enorma kraft som ett hot och därmed liksom ta fram den som en bricka i fredsförhandlingarna. I slutändan så beslutar Stimson och Truman att använda bomben istället utan förvarningar. De menar att atombomben var ett legitimt vapen i en krigssituation som kunde rädda hundratusentals amerikanska liv då, och i slutändan faktiskt också då japanska då, som ett alternativ till en fullskalig invasion då, som ofrånkomligt hade lett till ytterligare fler människor hade fått satt livet till då. Det här gör att man skickar ett ultimatum till Japan om att kapitulera före den 3 augusti eller möta total förstörelse. Japan kapitulerar ju inte på den här uppmaningen. Och det innebär ju då att flygplanet Enola Gay då den 6 augusti 1945 släpper den första atombomben över Hiroshima då. Själva bomben kallades ju för Little Boy. En stor del av staden förstördes och runt uppskattningsvis 90 till 120 000 personer dödas ju bara något ögonblick då. 2 dagar senare så förklarar Sovjetunionen krig mot Japan som en följd, och den 9 augusti då, 3 dagar efter den första bomben så släppte USA också via flygplanet Boxcar ytterligare en atombomb över staden Nagasaki. Den här gången en större bomb som kallas för Fat Man. Och den här gången så dör ju också många personer då, skapar stor förödelse. Runt 60 till 80 000 personer dör till följd av den här bomben då. Flera japanska ledare ville ju trots de här två bomberna fortsätta kämpa. Frågan om äran var ju dock väldigt starkt kopplat till kejsaren då. Så han hade ju en utslagsröst i regeringen och han valde då, väljer då den japanska kejsaren att ändå kapitulera ovillkorligt den 14 augusti 1945 då. Och att kejsaren i ett radiotal gick ut och proklamerade att det var dags för Japan att inse faktum. Det löser ju då hela den här frågan om lojalitet och tillät landet att kapitulera ovillkorligt. Och annars hade man inte kunnat gå emot kejsarens vilja. Då. 3 veckor senare så skrevs en formell fredsuppgörelse under då på slagskeppet Missouri. Och därmed är ju andra världskriget formellt över totalt då, så att säga. Men atombomberna har ju naturligtvis varit väldigt omstridda och omringade av olika teorier och konspirationsteorier och mycket annat ända sedan de släpptes då. Vissa menar ju att en blockad av hamnarna och vanligt bombflyg hade kunnat uppnå exakt samma sak om än lite senare, det vill säga utan en fullskalig invasion då. Så att det argumentet att spara på människoliv inte egentligen var relevant, utan man hade kunnat uppnått det här på annat sätt då. Vissa menar ju på att Trumans verkliga motiv av att släppa atombomberna snarare var att imponera på Sovjetunionen än att besegra Japan då, att det skulle vara någon form av symboliskt liksom förhandling snarare mot Stalin då. Att atombomberna över Hiroshima och Nagasaki egentligen då mindre handlade om att som att det mindre var det sista som hände under världskriget, utan snarare var det första som hände under kalla kriget, om man väljer att se det på det viset då. Man helt enkelt ville skaffa sig inflytande över Sovjetunionen och situationen i Europa snarare än att vinna över Japan. Då. USA och Truman missar ju naturligtvis inte heller symboliken och budskapet om bomberna skickades ju till Moskva. Men Truman och många andra upprepade många gånger att det primära var ju att få slut på kriget och rädda amerikanska liv. För Truman, som bara kort hade känt till bombernas existens, så var ju beslutet ett simpelt krigsbeslut. Det vidhöll han ju alltid. Och han hade ett vapen som skulle kunna få slut på kriget, och när han såg inga orsaker till att inte använda det helt enkelt. Och det finns ju också många som ifrågasätter det här med två bomber som släpptes med bara 3 dagars mellanrum, och dessutom gick ju Sovjet med i kriget däremellan. Hade Japan verkligen fått tillräckligt med tid att fundera och fatta beslut, varför försökte man inte invänta förhandlingar då för att se om den andra bomben verkligen var nödvändig? Så här finns det ju också då teorier om att man var ute efter att testa teknik då. Den första bomben var ju av uran, alltså Little Boy, och Fat Man, den andra var ju av plutonium, och då var det ju många som menade på att det var ju för att man ville testa teknik eller ett sätt att rättfärdiga den ekonomiska satsningen som hade gjorts på 2 tekniker då. Ja, hur som helst, det vi vet med säkerhet kring alla de här teorierna är ju att Japan i alla fall i slutändan kapitulerade, att bombernas användning mer eller mindre garanterade också starten på kalla kriget med ett upprustningskrig med Sovjetunionen då. Så då var vi igenom andra världskriget här, och man kan väl sammanfatta det med att säga att det är ju få epoker av historien som har påverkat USA så mycket som andra världskriget då. Även om USAs förluster på knappt 400 000 döda under kriget var oerhört lätta jämfört med alla de här miljonerna som övriga fått sätta livet till i många av de andra länderna. Jag menar, förlustsiffrorna för tyskar och Sovjetunionen var ju hiskeliga, så var ju ändå USA för alltid förändrat då. För första gången så hade ju landets militära potential nåtts fullständigt. Över 11 miljoner män och kvinnor hade burit uniform, och landets produktion av krigsmaterial som skepp och flygplan var ju helt enorm. Dessutom så hade ju landet där och då i alla fall monopol på atombomben. Den globala maktstrukturen förändras ju också väldigt mycket av kriget, och Europas makt minskar. USAs makt ökar både militärt och ekonomiskt. USA hade på något vis lanserat sig här som en världspolis och skulle ju på gott och ont vara involverade över hela jordklotet efter kriget då, vilket ju skapar såklart både möjligheter och problem, och landets stora nemesis blir ju då Sovjetunionen i takt med att det kalla kriget blir kallare och kallare då. USA var ju också ekonomiskt en fruktansvärt stor makt efter andra världskriget. Krigsindustrin hade ju tagit mer eller mindre landet ur depressionen, för allt det som hade gjorts under nya given hade ju lindrat och förbättrat situationen och vänt det värsta, men det var ju framförallt med krigsindustrin som depressionen verkligen maximerades och ekonomin verkligen gick på högvarv. Så medan Europa och stora delar av Asien ligger i spillror, så kunde ju den här amerikanska ekonomiska makten konsolideras väldigt mycket efter kriget då. Så USA tog många initiativ för att liksom stabilisera och dominera världsekonomin i en anda av att undvika 30-talets depression och totalitära styrens framväxt. Det här tog sig uttryck på många sätt. Då. 1944 så hade ju delegater samlats på den där orten Bretton Woods i New Hampshire för att skapa just Världsbanken och den internationella valutafonden och försöka skapa den här världsekonomiska tryggheten. Och i april 1945 på ett möte i San Francisco så förverkligades ju Roosevelts vision om en ny starkare internationell politisk organisation då, i form av Förenta Nationerna och FN. Och där skapades man ju också ett säkerhetsråd där de fem permanenta medlemmarna var de fem segermakterna: USA, Storbritannien, Sovjetunionen, Frankrike och Kina, medan övriga länder roterade på övriga sju stolar. Och, i stor kontrast till efter första världskriget så gav ju USA sitt helhjärtade stöd den här gången till det internationella samarbetet. USA skulle ju heller aldrig se likt igen på hemmaplan. Den här gamla filosofin med oreglerat näringsliv och en jätteliten federal stat var ju på många sätt ett offer för kriget då. En stark stat och budgetunderskott skulle ju bli normen snarare då. En stor del av den ekonomiska makten som funnits på Wall Street förflyttade sig lite grann i alla fall över till Pennsylvania Avenue i Washington DC då, där presidenten finns. Storleken och omfattningen av den federala staten var ju en av de största skillnaderna mellan USA före och efter kriget, och den här centraliseringen som sakta växt fram under både nya given och som sen så accelererat under kriget gör ju att USA kommer ur kriget väldigt annorlunda på den fronten då. Politiskt var det också en era som gick i graven då. Dels med president i form av Roosevelt som suttit i Vita huset mellan 1933 och 1945 och blivit vald fyra gånger då. Och i bekämpandet av depressionen och andra världskriget så hade han på många sätt stärkt presidentmakten. För en yngre generation av amerikaner så var ju liksom Roosevelt presidentmakten. Man hade inte upplevt någon annan president då. Och det gamla USA med tre väldigt tydliga regioner som funnits under en lång tid sedan liksom 1800-talet hade ju också börjat suddats ut då. Södern och nordstaterna och västern hade ju alltid varit tre väldigt distinkta regioner då, men södern och västern börjar ju här sin resa med industrialisering. Man placerar väldigt mycket militärbaser, vilket gör att vissa städer växer ganska snabbt och det blir stor inflyttning utav befolkning och så vidare. Och det gör ju att både södern och västern blir mer likt de gamla nordstaterna då. Jag menar, än idag så finns det ju stora regionala skillnader så att säga. Så att det är ju inte så att skillnaderna suddas ut, men de blir ju betydligt mindre än vad de hade varit tidigare i USAs historia. Och alla de här flyttströmmarna så förknippas ju också med mycket följder då, som ingen kunde ana 1945 då, men som skulle bli väldigt tydliga på 60-talet då, där grunden har lagts under andra världskriget och sen som blommar ut sen under 60-talet då. Dels har vi den här babyboom då, en helt ny generation av amerikaner, solbältet som blir en region att räkna med, och andra världskriget skjuter också lite ny fart på hela medborgarrörelsen då, bland annat på grund av den här stora migrationen från södern. Så efterkrigstiden kommer ju att präglas av både kalla kriget, en hel del globala bekymmer och inhemska omvälvningar för USA. Ett nytt USA i ny internationell situation då, så att säga. Men det får vi fortsätta med i översiktsserien framöver. Tills dess får ni det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.